Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett, Mac Lobel och John D. Campbell.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag tillfällde att jag trodde att det var en av de bästa hästarna jag hade tränat, för det tolkades på olika vis. Du behöver inte misstolka det längre, för det här är den bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Hej, hallå och välkomna till ännu ett avsnitt, 93:e av Trottosports podcast. Vi fick lite reflektioner här efter förra avsnittet om Tommy Jansson Extrems stora dag. Det var en hejdundrande svensk idrottshändelse, eller hände sig under den dagen. Förutom detta då, Tommy Jansson Extrem, barnafödande och allt vad det var. Så vann ju Tre Kronor VM-guld samma dag. Och skrällbetonat VM-guld i bordtennis också. Peter Karlsson och Thomas von Scheele.
Ja du.
Och så senare på kvällen också vinst för en viss Carola Häggkvist i Eurovision. Som detta år avgjordes i Rom av alla städer. Så det var en... När han skickade in det här så... Det hände ju något i huvudet då. Att just det, så var det. Men jag minns inte.
Rom, din stad, var du där då? Nej,
just det.
Ja,
det var jag inte.
Man minns ju det här. Det jag minns mest, för jag tror att det måste varit VM 91. Det var ju då Mats Udde Sundin kom fri där. Va?
Klassiska och gör avgörande mot Sovjetunionen som det.
Just. Och det var väl även, var det inte i Sovjet också? Eller Ryssland sa vi kanske då, va?
Ja, precis. Var det inte?
Det var ju, grejen var ju den att under hela denna, det minns jag så väl, under denna produktion, under hela VM-turneringen, den här bildproducenten, det kanske var generellt för öststater eller ryssar och så, de ligger ju alltid lite efter, men de hade ju en otrolig förbläss för att lägga in närbilder på kvinnor i publiken.
Okay.
När som helst kunde de göra det bara. De letade upp någon och så la de ut det, för det tyckte de var trevligt.
Mitt i spelet.
Ja, och det gjorde man ju när han kom fri också. Han är ju fri där och är på väg. Då klippte man in en bild kort på en kvinna i publiken. Så det finns ju, den enda bild som finns ju när han gör dragningar och gör mål där, det är ju en slow motion inspelning som de sen har speedat upp. Det finns ingen översiktsbild när han gör hela skeendet, så att säga. För där klippte man in en kvinna mitt i. Det var så otroligt iskallt producerat. Påminner lite om hur travet producerades ett tag där, att man höll på, hade helt omotiverade närbilder när de började attackera på bortre långsidan. Där tog man någon närbild på en pinne eller någonting.
En köhäst.
Ja, precis. Nej, det där kommer jag aldrig. Så kan man titta, man ska se såna här highlights. Det var väl TV3 som körde det där då. De hade ju alltså ingen vanlig livebild från just målet, utan där har de fått speeda upp en slow motion upptagning för att det ska bli.
Ja. Sen fick vi ett mejl från Olle i Skräne. Att du och jag, Lennart, hade ju rätt om uttalet på Kallit.
Jaha.
Det innebär då att Magnus Stålberg och Bo Rygren i alla år haft fel.
De två legenderna hade fel.
Alltså. Ja, precis.
Sigurd Nilsson har ju en son som heter Olle.
Jo, men visst, nog är det Sigurds son. Han skrev, han refererade, i mejlet så refererade han till pappa.
Just det.
Ja, men då så.
Så har det var solklart.
Då har vi rätt ut detta. Ja. Och mamman heter ju Carlotta.
Ja, just det.
Tack,
det fanns
Olle.
Ju kul grej i det där mejlet också. Jag scrollar på min telefon här. För att han skrev ju det också. Att det var ju Kristianssons döttrar som valde häst när de var där i hagen. Vi ska ha han med stjärnan, Och det var då, nu ska vi se så jag säger rätt där, Kallit.
Just det.
Ja, så var det. Och vi var där några år senare, Jim Frick och jag och några till. Och skulle titta på helsystern till Kallit. Och det gick två, precis som den gången, två hästar i hagen där. Och då berättade Sigurd Nilsson om den här händelsen när då familjen Kristensson valde Kallit. Och då sa ju, ja, bara vi inte väljer fel nu, då sa Jim Frick att vi tar båda.
Mm, just det.
Det är säkrast.
Ja. Ja, det är ju ett uppföra knep det där och allt. Jag har två hästar i hagen. Så.
Kan vara så då. Mm.
Alltså jag kunde inte låta bli att slå på Tibur. Är det den sjukaste avelshingsten vi har haft liksom? Med de meriterna han själv hade då. 25 segrar på 121 starter, 186 000 intjänat. Visserligen på den tiden, men i alla fall.
Ja, han var ju ofta diskad.
Ja, just det. Men alltså, lyssna på de andra namnen. Kallit då. Piper Cub, Lady Snatch, Prince RS, Big Spender, Fiona Sun, Emil, Go Hammering, Great Bodde, Tressor Lidell, Mustard, Blixten Pellini, Chibu, Pale Amber och så vidare och så vidare. Vilken? Man blir ju nästan gåtfärdig när man läser.
Ja, faktiskt är det så. Man kan gå tillbaka till Bulwarks tid då, men ja, frågan är alltså om inte det här är nog topp. Men alltså, han räddades ju till aven av Claes Branegärd, men hästen var inte godkänd.
Ja, det tror jag det höll jag på sig. Med de egna meriterna.
Ja, meriterna och hans dåliga trav och sådär. Ja. Så att det var ju en ja, man måste ju skänka Claes Branegärd Stall Traviata en tanke.
Ja.
Denna dag.
Ja, fantastiskt. Just det, bästa sen senast.
Ja, jag måste ju ändå ta lördagens avslutande VF 75 lopp där. Thule Jonsson fyller 80 nästa år. Han lär ha hållit på med travhästar sedan 50-talet och haft vinnare i alla decennier. Och så hittar han en ny Palema-häst helt plötsligt då. Han har nog flera gånger köpt hästar av Karl-Erik Bender. Och den här, ja, innerspår, spets och slut som de säger. Det var ju en underbart att se den här gamla slagfärdig mannen i tv dessutom. Han är ganska finurlig uppfödare också. När vi ändå pratar om namn som vi gör i det här programmet. Salong, Tambur, Entré är några av hans uppfödningar. Sen måste jag nämna Kalle på trappa som håller på en. Fick en seger förra veckan på Eskilstuna Expensive River med Per Nilsson. Det gläder mig också.
Det var kul tycker jag att vår tidigare häst Man of Steel fick vinna lopp igen igår efter sina två gaffelbandsskador som han har haft och var väl nästan borta ett år mellan den efter den andra inför då debut eller inför den nya regin. Vad heter Magnus Järnemyr, va?
Ja.
Gamle handbollsspelaren som är ihop med Linda Seström.
Ja, och de tränar ju lite hästar ihop där.
Precis, och Linda körde till seger på Mantorp igår och då fick Man of Steel sin första seger efter denna andra gaffelbandsskada. Vi är inte med på det hänsten längre. Vi var ju det tidigare, men vi är glada ändå.
Jag glömde kanske att säga, ja det är vi absolut. Rossi Palema kanske jag glömde att säga vad hästen hette.
Just det.
I lördags, ja. Så vi inte blandar ihop i greppen här.
Ja, men han har gjort en bra affär där också, Thule. Han köpte ju hästen, det är bara en och en halv månad sedan som han köpte hästen. Haft span på den länge och tre starter har inneburit bland annat, ja, två segrar varav V75 nu.
Ja, det är starkt.
Ja, häftigt. Och sen är det så skönt han fick frågan i tv där vad det är som gör att han är så bra med hästar, och det vill han absolut inte svara på.
Nej,
det får annan avgöra. Ja. Jag älskar sådana svar. Vad ska man säga?
Ja, det är en profil.
Ja, verkligen.
Och förmodligen en av de äldsta hästägare som har varit med längst i landet. Från Röbäck utanför Umeå, om jag är rätt underrättad.
Vad hade du på span, Magnus?
Jag tyckte det var häftigt. Jag hoppar över Atlanten där och var väldigt dåligt uppdaterad där. Men Felicity Chagwell är ju där nu mera hos Åke Svanstedt. Som ju var hos André Eklund förut. Och hon vann i söndags. Det var väl kanske ett billigt lopp som hon vann, men hon vann på 0,9,1 över...
Oj, oj, oj.
Över milen, och det såg ju jättebra ut. Man vet ju vad hon kan. Hon ska enligt ronden tävla en säsong till i USA. Så att, det tyckte jag var häftigt. Hon såg jättefin ut. Och,
var det på Meadowlands alltså?
Ja, nej, eller på The Red Mile var det.
Ja. Ja, precis. Coolt.
Nej, men det tyckte jag var kul. Och det är alltid häftigt det där, svenska hästar som hoppar över. Ja, de hoppar inte så, men de kommer till, över Atlanten där, och det är häftigt. Se vad vi står i konkurrensen. Jag menar, hon var ju bra här i Sverige såklart, och som sagt, motståndet i söndags kanske inte var det värsta, men det såg ju jättebra ut. Mm. Och ägs ju då i USA, så säger man ju Knutsson Racing. Ah, det är ju Knutsson, men det är owned by Knutsson Racing.
Senaste veckan hade vi också en intressant händelse i fredagskväll, var det väl, på Kalmartravet. Ludvig Colgjini blev avstängd i 28 dagar och fick då dessutom 6 000 kronor i böter för trängning. Märkligaste på länge man har sett.
Ja, det var en väldigt konstig, lång incident som kändes så omotiverad.
Ja, det var nästan sådär personliga skäl-aktig, så här, nästan den känslan.
Ja, det var, jag var väldigt förvånad. Man såg det direkt in i svängen, och det liksom sprutade grus från vänstra hjulet på Johan Sulke. Man såg liksom hur de fightade, så jag vet inte. Det är ju, jag har aldrig kört travlopp, det har ju Lennart gjort, men just den här uppfattningen att det fanns något att kämpa om där. Det kändes som att Johan var i ett andra spår, och det var ju inte så mycket att diskutera på något sätt, men Ludde tyckte, måste jag tyckt att han, att han hade lika mycket rätt i det andra spåret. Och det var konstigt.
Jag har inte sett loppet. Jag läste bara i ronden igår kväll att Ludd, eller om det var Sulkesport var det nog, någon rubrik bara att Ludd har överklagat.
Mm. Ja, precis. Det har han gjort. Det har han gjort. Och det blir intressant hur man hanterar, ser det då.
Det känns ju, nu ska jag inte uttala mig om fallet egentligen, men det känns som ett hårt straff. 28 dagar och 6 000, hur ofta får man det?
Det är väl avhängt på hur mycket man lopp man kör, hur många dagar man får. Det finns väl någon slags stapel där som man går efter.
Okej.
Men visst, jag säger så här, lycka till med överklagandet. Det tror jag inte på.
Nej, det känns svårt. Ja. Det känns svårt att som sagt, det är en sån lång incident. Ja. Det är ju inte bara en grej som händer, utan där hinner man i alla fall tänka ett par gånger under de där, vad kan det vara, 10 sekunderna eller något sånt där som det här pågår.
Ja, det är ju väskigt. Kan man
det kanske var till och med vara längre, men
20,
men det står
20 i alla fall, tror jag.
Ja, det stod att det var under 100 meter enligt i resultatlistan, men jag uppfattar ju att de slogs längre än så, men det står mellan, efter, det var mellan 200 och 300 meter, den sträckan.
Han går inte ner på innerspår förrän ut på borta långsidan.
Nej. Det kan vara så att de menar att det var under 200-300 meter det pågick också. Jag kan ha tolkat den där resultatlistan lite galet kanske. Men det var lång avstängning. Och konstigt. Det var på länge. Jag har inte sett något sådär på länge.
Nej.
Att det pågår så länge. Den där typen, alltså,
det där sånt där såg man ju förr i tiden, men det, som du säger, den moderna travsporten är sällsynt.
Ja, verkligen.
Lennart Persson, du har pratat med Fresten. Ska vi inte gratulera Lennart Persson till avancemanget?
Ja, det kommer ju massa bilder där
man får,
ja, sprutande champagne och glada fotbollsspelare.
Det är faktiskt på vilken nivå det än handlar om att gå upp i en serie, det är ju stort alltså. Det är fantastiskt.
Ja, men det var kul. Vi var ju nykomlingar i Division 3. IFK Skövde fotboll pratade vi om. Eller kvalade upp från fyran i fjol. Vi blev trea i Division 4. En straffräddning i kvalet räddade oss så att vi hamnade i trean och har inte förlorat en enda match i Division 3. Så det var ju en kul säsong, en kul avslutning. Och en lång söndagnatt.
Mm. Jag kan tänka mig det. Är det ett tronskifte på gång i stan här då? Mot,
Nej. Skövde AIK är ettan och förblir ettan. Och vi har inga ambitioner på att hota om tronen. I alla fall inte inom den närmaste åren.
Nej. Men kul. Hur så?
Ja, jag känner ju att jag vill ställa fråga till Lennart här. Vad är det som gör att du är så bra som fotbollsledare här?
Nej, min roll är ytterst liten, men jag är oerhört fascinerad, passionerad, och jag tycker det är roligt med idrott överhuvudtaget, och sitter i den här sportkommittén, det håller mig relativt ung, tycker jag.
Jag tycker det är häftigt som du säger Henrik, det där med att gå upp, att vinna, att hålla på med sport och att någon gång få vinna någonting. Det är så häftigt. På vilken nivå det än må vara. Det är mycket värre för de här som bara varit med och åkt ur.
Ja, det är helt klart. Det är en poäng faktiskt. Men det händer mer saker i Västergötland. Till exempel på Axevalla på nyårsafton. Och du har varit och pratat med Axevallas sportchef. Eller det har du inte. Du har hört tal av honom på telefon, ska du säga.
Ja.
Det låter så här.
Ett nytt storlopp är på väg att födas. Sylvesterloppet på Axevalla som kommer att avsluta det här tävlingsåret. Och Lars, var kom den här idén från?
Den kom egentligen i början på året när vi skulle lägga prisbudgeten för det här året. Då. Såg ju från året innan att det blev lite för mycket pengar över i prisbudgeten. Och Axevallas målsättning är ju att få ut alla prismedel till de aktiva. Och då kom tanken att ha ett lopp med en ackumulerad prispott sista dagen, i och med att vi vet att vi kör nyårsafton och det här loppet ska då gå som det allra sista loppet för året i Sverige. Så där kom tanken. Och att det heter Sylvesterloppet, det var egentligen ett arbetsnamn från början, för det här har ju varit, vi var tvungna att förankra det här på olika ställen att det skulle fungera på det här sättet. Och det är ju för att löpartävlingar finns det en tradition att de kör Sylvesterloppet på nyårsafton, eftersom det är Sylvester som har namnsdag den här dagen. Och då har det fått leva kvar. Vi tycker att det är ett bra namn på ett bra lopp.
Har du själv sprungit något Sylvesterlopp?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Däremot vår vd Roger Moström, han är ju gammal elitlöpare faktiskt. Han har sprungit flera stycken och namnförslaget, det är hans idé från början.
Minst 300 000 i prispengar till vinnaren har jag läst.
Stämmer bra det. Vi garanterar 300 000. Sen kommer överblivna prismedel då. Alltså prispengar som inte går ut på grund av strukna hästar. Hästar som blir diskvalificerade i lopp och det kan bli innestående prismedel på grund av det kommer också läggas till den här potten under de sista månaderna.
Vad räknar du med, hoppas du för klass på hästarna? Det är ju mitt i vintern.
Ja, det är ju det, men propositionen är ju, blir utskriven som ett flerklasslopp över 2640 meter, treåriga och äldre, lägst 150 000 och första tillägget är vid 420, sen är det tillägg vid 945 000 och 2 miljoner. Så vår förhoppning och målsättning är att det ska bli så bra hästar som möjligt på varje startval så att det blir ett, både bra klass på loppet och spännande för spelarna den här multijackpotomgången och räkna ut om den hästen kan ta 20 eller 40 meter på den hästen och så vidare. Och även att det ska finnas möjlighet för riktigt bra hästar som kanske vill göra ett avstamp mot vintermeetinget i Frankrike och få ett bra lopp innan det med bra pengar att köra om.
Lars, då ser vi fram emot nyår.
Det gör vi verkligen.
Ja, det låter väl spännande.
Ja, men alltså helt plötsligt så kommer folk med nya idéer och namnet Sylvesterloppet är passande. Finns ju några Sylvesterlopp runt om i världen. Det handlar väl om lång löpning och Axevallas vd är ju en gammal löpare. Så det var väl han som då kom på namnet som var ett arbetsnamn. Men nu ska det heta Sylvesterloppet.
När fastställs liksom prissumman, det vet man inte riktigt.
Nej, det beror ju på hur det ser ut i budgeten när vi börjar närma oss den dagen. Om man har pengar över att lägga ytterligare pengar på det här loppet, 300 000. Men ambitionen var ju att ha en halv miljon i första priset. Kommer de inte upp till sponsorer, backar väl ur om jag förstått det rätt, coronatider som vi vet. Men de ska ju fortsätta med det här loppet och nästa år, säger Ågen, då ska vi ha 500 000 i första pris.
Mm. En liten mjukstart i år kanske, sen så ökar vi.
Ja, ja, det är väl förhoppningen då.
Nej.
Skarplöt är säkert nöjd att V75 gången får en extra push, inte bara i form av jackpotpengar som nu konfiskeras vecka efter vecka.
Nu ska vi ta oss an något som, ja, om man var med under den här tiden och inte kom ihåg detta, då vet jag faktiskt inte vad man är riktigt gjord av. Det är liksom ett lopp som aldrig slits ifrån en. Vi lyssnar här.
Och där släpper bilen i vägfältet. Mycket jämn start. Det är Biskusund nummer 5 och det är nummer 6 My Profile utifrån. Bakom sen också 7 Kramer Lyx. Favoriten 8 Starell på väg att tappa travet och göra där och han galopperar. Nummer 8 Starell galopperar. Som fjärde häst följer det sen nummer 4 Tackeray. Favoriten 8 Starell är alltså sist nu i klungan. 6 My Profile och så kommer nummer 8 Star L tillbaks efter galoppen ut i tredje spår. Galopperar 8 Star L igen. Och finner benen fort. Men det där tar på krafterna. Galopperar och så ligger ut i tredje spår. Nummer 5 Abiskusund drar första varvet efter 15,5. Fortfarande mycket hårt här. Serata står igen som kommer utvändigt i tredje spår. Flicka nummer 10 och Stride Stunt från kön. Mycket fort ut i tredje fjärde spår. Då måste My Profile backa sig loss för att inte bli fast bakom Ata Starell. Ata Starell gör ju ett otroligt lopp. Han är fortfarande med där fram. My Profile ser trött ut. Stride Stunt är också trött. Det är helt fantastiskt lopp han gör det där Ata Starell. Han fortfarande kan vara med i tempot. Tackare nummer 4 och Stig och Johansson letar lucka. In på upploppet är det My Profile till attack. Det är också Abiskusund och det är Ata Starell mitt i banan. Och så kommer Tackare långt ut. Det är 4 hästar sida vid sida. Så kommer Smoking Swede loss på insidan. Det är Tackare, det är 8 Ata Starell. Och det blir enormt hårt på mållinjen. Så hårt så att vi får nog titta på ett målfoto.
Tommy Hané bakom Ata Starell var favorit. Och det var favoriten som infriade förväntningarna, men det var ett jättejobb och en fantastisk prestation av Ata Starell.
Ja, det får jag lov att säga. Det var inte snällt emot hästen, men jag kunde inte göra så mycket. Han var väldigt het idag och rullade över i passgång i första svängen. Sen nästa sväng så fick jag tredje spår igen och där bröt han ner då på hästen innanför, så jag fick en ny galopp. Sen så vart jag hängande i tredje spår precis hela vägen.
Men du lyckades få ner honom ganska snabbt båda gångerna.
Ja, det är ju egentligen en väldigt travsäker häst, så att han var lite för het idag bara, var lite överambitiös. Så att, men det är ju skönt att han är i sån form som han har kommit i nu igen.
Trodde du på målfoten när de två galoppen hade kommit?
Nej, normalt sett ska det inte gå, va? Men det är ju en undantagshäst.
Ens målfotet kunde alltså skilja nummer 4 Thackeray och nummer 8 Ata Star L. Båda räknas som vinnare, båda ger rätt på V65.
Vi tänkte alltså prata om så kallade, det låter så konstigt, döda löpningar. Det låter inte riktigt bra, det ligger inte riktigt bra i munnen, men minnesvärda döda lopp. Och i det här fallet man led ju verkligen med de som hade spelat Thackeray. Och som bara fick 4 gånger istället för 8. Eller kanske inte.
Nej, kanske inte. Jag tror att alla som hade spikat Ata Starell var ju överlyckliga. Ja. Om jag minns rätt, jag vet inte om... Som jag minns det så schabblade man bort det här lite, om man säger schabbla, i tv. Man var inte supertydlig med, man gick direkt till intervjun.
Ja, det är ohyggligt otydligt. Det kanske...
De signalerar inte alls. Nej. Liksom. Han vann, men man fattade inte att han hade...
Ja, det är faktiskt riktigt uselt framställt.
Jag tror att det är därför Bosse Hansson får säga det på resultatskylten, att det blev död löpning. Man säger. Mm. Ja, men vilket galet lopp. Alltså. Det är ett av de här loppen, trots att man ser dem, eller ser det för jag vet inte vilken gång i ordningen, så tror man ju inte att han... Nej, han vinner ju inte. Den här gången vinner han inte. Det är ett typiskt sånt lopp. Mm. Det går inte att förstå. Och det går inte att fatta att Thackeray är den som ska löpa dött lopp heller riktigt. Han är ju aldrig med i loppet. Ja.
Men jag hade alltså, jag spelade naturligtvis inte Thackeray, men jag hade, om jag hade gjort det skulle jag gärna dela med mig halva pengarna till anhängare till Ata Starell, som hade ju ett av de mest makalösa travlopp man har sett.
Ja, visst. Och sen så fina hästar, det är, man kan ju tänka sig där att där och då när man såg loppet så bara, ja, då var man ju hängiven, men sen kan ju historien ibland avslöja övriga deltagare att det kanske inte var så bra hästar med. Men i det här loppet det är ju massa hästar som fick karriärer, som var bra.
Visst.
Och han springer i tredje spår med dubbla galopper. Vilken otrolig häst det var.
Vad hade hänt med denna händelse om Thackeray trots allt hade fått den längsta nosen först liksom?
Ja, då hade vi gömt den i historieböckerna långt ner.
Ja, Små marginaler.
Men var det på Sportspegeln det här eller?
Nej, det är ju i direktsändningen från Elitloppssändningen helt enkelt.
Jaha, det var SVT som hade Elitloppssändningen.
Det var det.
Ja, precis. Det var Bosse Hansson som skötte mellansnacket där. Då. Han var studion.
Ja, och Agne Gjellvik. Det
var Bosse Blomman som pratade.
Och Agne Gjellvik intervjuade han. Är.
Flygande reporter. Och det man saknar här som mas, det är ju då att när man tittar på det här klippet, här dyker alltså inte Bernt Martinsson upp i bakgrunden på stallbacken. Han hade ju en enorm förmåga att alltid passera bakom kameran när SVT gjorde intervjuer. Vi hade ju vadslagning hemma. När kommer Martinsson i bild första gången?
Ja, roligt. Han säger ju här då, Tommy Arne, att han var inte så... Han mådde inte riktigt bra över att han behövde köra som han gjorde. Att det var inte snällt på testen och så vidare. Men det är lite roligt för att jag vet att en kollega till mig på Travon gjorde ett reportage om det här, den här löpningen vid tillfälle. Och då hävdade ju han då att jag var tvungen för att Lennart, ägaren då, Cedergren, han ville gärna se sina hästar i bild. Så att han var
portvakten, han var en man med bestämda åsikter och han gillade nog inte tvåor och treor, han ville nå ettor.
Mm. De skulle vara i bild. Ja, om man ska titta på andra döda löpningar då, vad har vi i historien?
Ja, Hemletonien 89, död lopp i skiljehit mellan två hästar, Probe och Park Avenue. Jo,
ja, det är
endast
ju...
två hästar på banan och de kunde inte lyckas inte sära på sig.
Kan du köra ett skiljehit till?
Nej, jag tror faktiskt, om jag minns rätt nu, att Park Avenue Jo fick slutsegern. Tack vare bättre placeringar totalt i de två inledande hitten.
Okej, okay, så var det ja. Mm. Det allra senaste i ett storlopp kanske är Belker. Kanske det är Belker mot By the Book i uppföljningslöpningen 2018.
Ja, ett klassiskt dött lopp inside och Francis Marie i Nordisk mästerskap på Bjerke 1970.
Sex,
ja, just det. Då hade Inside vunnit SM till Jättehåll, så de där två löpte dött lopp i Nordisk mästerskap, som sagt. Som sagt, Nordisk mästerskap som inte längre finns.
Ett som lite hamnat i sjömunnen kanske, Super Light och Mara Bourbon sprang dött lopp i Prix du Bourbonnais på Vincennes 2005. Ja,
ja. Can't be lucky och Tipton i Walter Lundbergs Memorial.
Yes. Tipton var inte så många år sedan, va?
Nej, den där trodde vi jättemycket på, vi ner på västkusten, att Can't Be Lucky skulle vinna, men och det såg ut att bli så, men det blev dött lopp.
Mm.
Det finns ju några tripplar också. Dött lopp och den tre hästar. Och faktum är att de tre som jag lyckats skaka fram, alla på Bergsåker.
Okej. Okay. Och alla med Åke Bäckström, eller hur var det?
Ja, två med Åke Bäckström, 65 och 68, och sen ett 2002, de två första var med kallblod, 2002 var varmblod, då var inte Åke Bäckström, nej då var han inte med. Men det är märkligt, statistiskt omöjligt att tre döda lopp med tre hästar och alla sker på Bergsåker.
Ja, det är mycket statistiskt omöjligt att Åke Bäckström ska vara med i de två första också. Det är ju faktiskt...
Ja.
Det måste han vara ensam om. Eller?
Ja, eftersom det bara hänt tre gånger.
Ja, just det. Det har du rätt i. Vill man någonsin ha dött lopp? I stunden?
Nej.
I stunden?
Nej,
det vill man inte.
Nej.
Ja, men det kan jag säga att det ville jag ha på annandag jul 1993. Då var det ju... På den tiden som V75, den stora V75-dagen runt jul där, var ju annandag jul som var grejen.
Det kan man säga. Då var det fan 10 000 på Solvalla på annandagarna. Ja.
Ja, och då hade jag gjort ett litet sidosystem i bilen på bredvid min pappa där på krokiga vägar mot Långsyttan i Dalarna och farmor. Min farmor som...
En så kallad byggspång.
Ja, precis där. Första julen utan vår kära farfar, så att vi skulle hem till farmor och jag på den här krokiga vägen sitter där och drar i ett system och som var på 48 rader som jag fick in. Och där jag dels hade marginalerna med mig i avdelning 1, därför där var Kings Legend och Lennart Forsgren först i mål, men han blev diskad. Och då vann Apollo Pell min spik till 7 gånger med Frick. Och sen kom det här döda loppet då, som jag tror var V75-5 eller någonting. Jag kommer inte ihåg vilken av hästarna jag hade spik, men det var i alla fall så att Mirak Nygranne och Delvin Ness löpte dött lopp. Och det räddade mig, för det såg ut som den jag inte hade spik hade vunnit, men det blev dött lopp. Dessutom hade jag lyckats få med båda på dubbeln, så att det blev en fantastisk annandag jul.
Så, du vill ha...
så då vill man ha dött lopp, absolut.
Var det inte så att du ändå grämde dig att du, fan, kunde du inte varit ensam vinnare?
Ja, den tanken har faktiskt aldrig slagit mig, måste jag säga. Jag var så otroligt nöjd, och min farmor pratade så länge hon levde om denna annandag jul när hennes barnbarn stod på knä framför tvn och skrek.
Vad gav det? Vad gav det?
Det gav, som sagt, jag har ju spelat för 24 spänn och jag...
Nej, 48 jag tror, sa du.
Det var 48 rader, ja, det var 24 det. Spänn.
Och 50 öres på den tiden.
Ja, precis. Och nej, jag tror att jag fick 20 000 på V7, och så tror jag faktiskt jag fick 4 000 på DD, om jag minns rätt. Det var någon sån fördelning, så det var en fin slant liksom. Och som sagt, jag tror det var de sista 3 avdelningarna som jag stod på knä. I början satt jag bara och skrek i farfars gamla favoritfåtölj, men sen gick jag fram och stod på knä.
Snyggt.
Ja.
Jag har en annan död löpning också där. Jo, för 2 år sedan, eller 2,5 där, sommaren 2018, Sleipner Cup, storfinal på Romme. Då vann faktiskt, fick bröderna Skoglund, Robert och Rickard, dela på segern. Så 2 bröder som kör dött lopp. Det kan inte heller ha hänt sig jättemånga gånger.
Ja, det är väl bröderna Blomqvist då i Vasaloppet.
Ja, precis. Och det var utan sulke. Ja.
Men jag gillade inte Moranisse. Det där var uppe till debatt om det har funnits något brödrapar tidigare. Nu kommer jag inte ihåg, men det fanns några exempel, tror jag. Det kan säkert vara bröderna Nordin som har delat på någon seger någon gång.
Ja, visst. De var ju så många också. Så ja, att det finns, körde så mycket.
Det vet säkert någon. Och då kan man mejla in på podcast.trottosport@gmail.com. Så har jag rätt nu? podcast.trottosport@gmail.com. Ja, det var rätt. Det anses ju ofta numera, är det ju mer debatt om att det är orättvist spelmässigt på sträckspelen. Att det blir samma utdelning på, liksom, oberoende på vilken häst man har sträckat. Det borde kunna gå att lösa.
Ja, men är det rätt att lösa det, tror du? Verkligen?
Jag vet inte.
Det här handlar ju om ett sträckspel där du ska ha 4, 5 eller 7 rätt. Ja. Eller 6. Och då, ja, jag är tveksam till det där faktiskt.
Det kanske inte är så stort problem.
Det är det inte. Jag spikade de 48-åldsare på Jägersro en gång i tiden som fick dela seger med Sandra Kalmon. Lennart Dahlberg körde den här 40, jag tror det var 48, kanske var 40 gånger. Jag tyckte det var för jävligt alltså att jag skulle dela med mig till de här som hade sträckat storfavoriter.
Ja, det där blir det ju.
Men jag har lyssnat på många genom åren och det här. Så enkelt är det inte, då skulle man... Nej, det är så många lopp inblandade, så tror jag... Ja, jag ska inte ge mig in på några vetenskapliga teorier, men någon kanske kan ha en lösning på vad som är rätt och fel.
Mm. Jag tror att vi har en lyssnare, Strappa, som jag nämnde förra veckan. Han är ett snille på det här med att ha argument kring matematik och alltså inte statistik utan matematik, sannolikhet. Han är ju kanon på det. Han får reda ut det. Jag tänker att om det blir dött lopp i 2 lopp på V75, då har man ett jäkla problem. Så 4 olika utdelningar och sen alla dessa 6 och 5 som ska varieras. Det känns svårt. Vi får nog vara nöjda med att DD, dagens dubbel i alla fall, där får vi dela.
Min gamle chef Bernt Salin hade alltid någon teori om det där. Ni har fel, pojkar, när ni tjatar om det där med att separera vinsterna. Men jag ska prata med honom och så har vi Strappa.
Ja.
Vi ska reda ut detta.
Ja.
Det blir alltså dam-SM på bästa sändningstid nu på lördag. V75-4 kommer det ligga så.
Ja. Vi fick en fråga, såg jag. Varför det inte finns något här, något SM, kusk-SM?
Ja, just det. Det finns alla möjliga varianter då, till exempel dam-SM, men inget fritt eller ett öppet kusk-SM. Den fattas. Är det någonting som borde införas?
Är det, Är det inte märkligt? Har vi inte SM i alla sporter egentligen? Och här har vi då dam-SM för kvinnliga kuskar, men vi har inget öppet SM för alla kuskar.
Nej, det är sant. Ja, vi har ju lärlings-SM, vi har ungdoms-SM, vi har dam-SM. Vi har inte herr-SM och vi har inget vanligt SM.
Ja, då glömde du ändå amatör-SM.
Ja, det gjorde jag.
Ja, det är intressant. Den bollen skickar vi vidare då till de bestämmande.
Har du fått mothugg, ditt korståg mot dam-SM, Henrik?
Ja, det är väl både och, tror jag. Men jag har lite svängt om här nu, att det kanske är det bästa som kunde hända, att vi ska ha dam-SM på bästa sändningstid på lördag. Då kanske det blir ett fokus på,
ja, på, ja, det kan du ha rätt
på grejen. Varje redaktion med självaktning borde ju ställa sig frågan i veckan om detta behövs. Vad är det som händer här? För det var ju intressant i lördags inför, det var väl V757 tror jag, så framställdes ju hur himla fint det var att transporten, ja, just transporten, där tävlar vi på lika villkor. Var liksom ingångspunkten inför V757. För det var ju en, ja, de jämställde stortränaren Timon Unmos mot den här lilla amatören som blev trea där.
Lina Tallberger heter hon.
Ja, men det ska bli oerhört intressant att se hur till exempel Kanal 75 och Per Skoglund tacklar det här. Hur ska man behandla det här V754 på lördag i sändningen? Jag har läst en avhandling också på nätet som var väldigt intressant. Eller hittade jag en tjej som hade gjort en, ja, helt enkelt en uppsats om hur deltagandet av män och kvinnor i hästsporten överlag hade varit under åren. Det var ju faktiskt så att även ridsporten en gång i tiden enbart bestod av män. Och nu är det ju i stort sett tvärtom då. Så att det är intressant att se hur utvecklingen har varit där. Och galoppsporten har det också, det har liksom pendlat genom åren. Mellan travet och galoppen. Vilken som har liksom hållit sig längst fram i jämställdhetsfrågan. Nu för tiden körs det ju, jag vet att det körs ett internationellt kvinnligt lopp varje år. Annars så körs det ju inga damlopp i galoppen. Tittar man då på travet, jämför travet och galoppen, så finns statistik från, jag läste statistik från 2004. Då var ingen kvinna bland de 30 mest framgångsrika tränarna inom travet kvinnor. Alla var män inom galoppen. Däremot 8 av de 17 mest framgångsrika jockeyna detta år 2004 var kvinnor. Och bland de 20 mest framgångsrika tränarna fanns det 7 kvinnor. Så i princip 50-50 där då, om man tittar på både jockey och tränare. De har nått längre helt enkelt, galoppen. Strukturer då som bidrar till att upprätthålla manlig över- och kvinnlig underordning sitter djupare i travsporten. Det råder ju ingen tvekan om det. Så att, ja, det finns mycket att diskutera fortsatt här. Det finns andra lösningar att komma vidare än att fortsätta med dessa bakåtsträvande damlopp. Bort med dem.
Nu kommer jag på en sak. Varför har vi inget Monté-SM för herrar?
Ja, nej, det är ju vi, precis i Monté-SM nu då, så 9 av 10 kuskar, ryttare säger vi där då, är ju kvinnor i Monté-SM. Där har vi ju en precis raka motsatsen till hur det ser ut i övrigt då. Men Monté-sporten, det var vi ju inne på förra veckan också, den är ju, domineras ju av kvinnliga ryttare.
Ja, då kräver jag ett Monté-SM för herrar. Apropå det här Monté-SM så är det omdebatterat framförallt i spelkretsar om det ska vara med på V75 eller inte.
Nej, jag tänker, jag har laddat länge. Nej, det har jag inte. Men jag noterar, Pastore Bob gör ju debut i Monté i SM då med 250 000 i första pris. Och till travronden säger ju tränare Johan Untersteiner att han är riden hemma, men han har inte testats i Monté-jobb. Och det är svårbedömt även för mig hur det kommer fungera. Jag tror det kommer fungera, men vet inte om det gör det. Det är ändå intressant. Jag kan inte för mitt liv tro att Johan Untersteiner riktigt säger som det är här. Han måste väl ändå veta att Pastore Bob fungerar i Monté när man startar i det här loppet. Att man ska chansa och se, det kanske går, det kanske inte går. Vi har inte provat. Det verkar ju märkligt alltså.
Baron Gift har väl heller aldrig startat i Monté om jag har förstått det rätt.
Nej, Chianti är ju den tredje som inte, det är ju Chianti, Pastore Bob och Baron Gift som som aldrig har startat. Och det är den ena debatten. Men jag reagerar verkligen på Johans uttalande. Det här, det låter ju inte jätteseriöst att inte veta, utan jag tror det kanske fungerar med Monté. Det är ju inte som att vi ska prova att köra utan bakskor, utan vi ska prova Monté och gå ut på V75. Vi får se om det fungerar. Det tycker jag är något man kan diskutera då, för jag kan också tycka att man, det är inte helt bra att det kommer ut hästar som aldrig har testat Monté, men visst, det måste vara, men jag vet inte, den här inställningen tycker jag är mer diskutabel. Det är lite för nonchalant, men jag tror helt enkelt inte att han är riktigt ärlig när han säger att han inte vet om det kommer att fungera.
Men om vi, är det det som är enda skälet till att folk inte vill ha, många människor inte vill ha Monté-SM på V71-kupongen, är det att det kommer ut hästar som inte har sett i Monté?
Det är ju ett av argumenten i alla fall. Det andra argumentet är väl just att, ja, det andra är väl att det är en sån oprövad disciplin trots att den har hållit på så länge och den är, jag kan inte säga att jag älskar Monté, absolut inte någon förespråkare för Monté, men och jag tycker inte alls att det ska bli roligt att ta med an det här loppet rent spelmässigt. Men jag kan ändå köpa, vi har disciplinen i svensk travsport och tycker det är helt rimligt att den får synas när det här ändå är ett SM. Det tycker jag är ganska självklart ändå.
Då är vi överens.
Henrik, han laddar för att säga något nu här.
Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag har inga problem med att tre hästar debuterar i så. Jag tycker det är nästan lite kittlande. Så allvarligt tar inte jag på det kanske. Men jag håller ju med om att nog borde de ha testat någon gång i något jobb kanske. Och se om det ändå funkar. Och om man travar under sadel i alla fall. Men jag har inga problem med att det är flera hästar som debuterar i, faktiskt. Men det är jag nog kanske ensam om.
Nej, det är du inte alls.
Nej.
Ja, men jag känner, nu när jag ändå satte på mig gnällhatten då, eller jag gnäller inte på Johan Unterstein, jag tycker bara att det är lite för nonchalant. Men jag tar upp en grej för ett par veckor sedan, så pratade vi om det här som ATG har börjat med nu, att man sätter den här symbolen för registrerat varumärke efter olika ord, produktnamn, varumärken som man har i sina texter. Det är V75 och så står det ett R med en cirkel runt, och sen har vi Top 7 står det, då kommer det där R-et in. Och det här skriver man i brödtext överallt och det ser riktigt dumt ut och det är ganska svårt att förstå om det faktiskt är så. Dessutom, det här R-et normalt sett är ju upphöjt och står ju så att säga högre upp då. I normala fall har vi lärt oss det, men det funkar inte riktigt i alla sammanhang. Framförallt inte på webben har inte i alla fall ATG lyckats lösa det, så det ser ju ut som det står V75R. Mm. Och då tänker man, har vi en ny spelform? Det här är ju inte en symbol som ska användas i brödtext, och framförallt behöver den inte användas alls. Jag förstår inte varför ATG har landat i, förlåt Lennart, nu sa jag att de har landat i något. Att de har bestämt att det här ska stå. Eller om det är någon enskild människa som bara har bestämt sig för att det ska skrivas. Man behöver inte skriva det för att det ska gälla. V75 är ett registrerat varumärke som ingen annan får använda. ATG har ensam rätt till det. De behöver inte berätta det och göra texter oläsliga. Men det är fjantigt.
Magnus,
bara. Det är larvigt.
Magnus, lille Magnus. Lugn nu. Alltså välavlönade tjänstemän måste väl komma på något unikt någon gång. Och nu har någon kommit på något unikt och nu kan han sitta eller hon sitta där med sina höga löner några år till. För det här har jag åstadkommit. Och R för mig står R alltid för rapporterade hästar. Det är tyvärr borttaget, men, eller tyvärr ska jag säga. Men. Så R är rapport.
Ja, ah, det är det står för. Då har jag inte förstått det. Nej, det blir liksom humoristiskt. Som här till exempel. Nu går jag in på atg.se och tittar på deras löpsedel här. De har lagt ut en grej då idag här. Inför V4-V5 är Boden. Och inför V75 är dubbeljackpot. Alltså. Det är alltså, det här kriget, så ska vi kanske inte använda det, är ett dåligt ord. Men den fight som pågår nu mellan Svenska Spel och ATG, och kanske också det, generellt den här med licensieringen, att ATG är så rädda för att någon ska sno de här. Jag fattar att att det finns en rädsla, men den är ju helt obefogad. Det finns ingen som kan ta de här grejerna. Skulle någon börja använda V5 och V4 och eller jag vet inte, V4 står inget R efter, så jag är lite osäker på om de faktiskt har skyddat V4 där. Men det är ju så, skulle någon nu försöka använda sig av V75 varumärket någonstans, då har ATG redan, det står på papper, de har registrerat varumärket, de kommer att vinna den juridiska dispyten som uppstår.
Pojkar, alltså det här är en ren nyhet för mig, jag har aldrig sett de här ärren. Men det kan ju bero på att jag aldrig läser de här texterna.
Nej, så kan det vara.
Och du pratar här om fighten mellan olika spelbolag. Tuppfäktningen där mellan ATGs vd och Svenska Spels vd under veckan med debattartiklar var ju lite spännande och lite humörupplyftande.
Ja, faktiskt. Hasse började där ju.
Hasse Lord.
Hasse Lord började med att döma ut Svenska Spel för att inte då bidra till hästsportsnäringen.
Och Hasse Spel är naturligtvis just nu oerhört sur, bitter på att Svenska Spel lyckas komma överens med franska spel, är det PMU då kanske?
Ja.
Om det här Quintén, vilket borde vara självklarhet för ATG att lagt beslag på.
Mm. Ja, den enda anledningen jag kan se är att de inte ville konkurrera med sitt eget Top 7 helt enkelt.
Nej, och då låter man vargarna yla och ta köttstyckena.
Ja, och men vad har han då, har han en poäng till i den här kritiken mot Svenska Spel eller den här synpunkterna?
Jo, så är det naturligtvis, att man skulle naturligtvis önska att alla spelbolag som använder svensk travsports hästar och tv-sändningar och oddslistor och allt vad det är, startlistor, skulle bidra till svensk travsport, galoppsport. Men om man inte lyckas komma överens, så jag vet inte, de här förhandlingarna har ju pågått till och från under lång tid, om jag har förstått det rätt, men man kommer ingen vart.
Ja, det är frågan då vem som vill mest. Om svensk travsport kanske inte är jätteintresserad av att släppa in fler aktörer.
Å andra sidan skulle jag vilja, jag kanske naiv och oförstående. ATG arrangerar idag spel på många olika idrotter. Vi kan spela handboll, fotboll, ishockey och så vidare, hur mycket som helst.
Men allt.
Lägger ATG några pengar överhuvudtaget till svensk fotboll, svensk handboll, svensk ishockey? Kanske någon punktinsats, sponsorskap där som man får någon loge på ishockeyarenorna, men det är väl borta det också, tror jag.
Ja, nej, det känns onekligen som att ATG ska vara lite försiktiga med att utmåla Svenska Spel som, nu har man väl inte kallat Svenska Spel för parasit, det var väl utländska spelbolag för något år sedan här som var parasiter, men jag tycker att ATG ska vara väldigt, väldigt försiktiga med att marknaden ser annorlunda ut. Det måste ATG acceptera. Sen kan man tycka vad man vill om det, men så ser spelplanen ut nu.
Jag har tillhört parasiterna, Magnus. När Unibet köpte Travnet så blev jag en parasit eftersom jag jobbade på Travnet.
Livet som parasit, ja.
Ja, det kan ju vara en boktitel. Alltså jag följer det där Quintén lite grann, inte varje dag men någon dag då och då. Det är ju en rätt intressant spelform. Jag har spelat några gånger för 120 spänn. Och man kan ju då få, ja, om man har tre rätt utan inbördes ordning, man har fyra rätt utan inbördes ordning, så får man en liten slant tillbaka. Och skulle man få in de där fem i rak ordning, då får man ju jättestora slantar. Jättemycket pengar.
Men där är ju alltså, där är ju den stora skillnaden mot Top 7, att man har i Quinté då den här icke, alltså inbördes ordning inte är nödvändig för vinst.
Det tror jag skulle lyfta Top 7.
Ja, det tror jag också. Jag kommer ihåg faktiskt, jag har ju, nu kommer jag att erkänna en synd här då. Jag som ju inte tycker om Top 7.
Kommer inte säga att jag har spelat Top 7.
Jag har faktiskt spelat Top 7 och jag trodde ju att jag hade vunnit, därför att jag fick in, om jag nu minns rätt, så fick jag ju in, jag fick in ganska många på rätt placering, men jag hade ju inte med ettan då. Och då fick jag ingenting. Men jag trodde att man kunde räkna från alla håll och sånt där. Oerhört dåligt påläst naturligtvis. Men ändå. Men jag noterar ändå då att just i Quintet så är det ju inte så. Och det är klart, det är precis som du säger Lennart. Det skulle ju lyfta, det blir lite mer återbetalning. Men sen är ju potterna ändå så stora. Så det är ju fortfarande att sätta den på riktigt så att säga. Pricka de där fem i rätt ordning. Det är ju fortfarande guldet. Nej, och sen som svårighetsgraden då, det här med att det är svårt nog ju med fem naturligtvis, men att du ska in med de här sexan och sjuan i ett travlopp och ännu värre tvingas höra på den analys som är både, nu har de väl tonat ner det, men som det var ett tag där i tv när man liksom analyserade vem som skulle bli sexa och även efteråt hur gick det till när han blev sexa.
Ja, men Liljeborg var väl Sveriges största expert på att pricka in sexan.
Det är inte dåligt att ha den egenskapen. Äntligen får man ju nytta av det.
Ja.
Tänk att gå ett helt liv och vara bra på att hitta sexan i ett lopp.
Inte få betalt.
Och äntligen kommer spelformen.
Ja. Faktiskt.
Ja.
Det är aldrig för sent på någonting.
Nej. Spela top 7, Lennart. Det är aldrig för sent.
Nu går vi till bokstäverna I och J som vi har kommit fram till. I var inte lätt, tycker jag. Jag hade problem.
I var in i helskotta lätt.
Jaha, då...
Jag har väntat.
Shoot.
Jag har väntat, pojkar. Jag har
äntligen
väntat
kom I.
Äntligen. Indian Hej.
Ja, visst. En av mina, men ja.
Ja, den glömde, den tappade jag.
Harry E. Johansson.
Fantastiskt. Hej.
Grön dräkt med Hej på ryggen. 62 vinster, 1 miljon i pengar. Han var en son till, får man säga, oduglig indianist, fransk indianist efter Kersak. Men Indian Hej var hans överlägset bästa avkomma. Alltså det var en häst som axala publiken älskade.
Jag skulle vilja säga hela trav Sverige.
Ja, han gjorde bort sig med galopp och han travade. Men Harry alltså, Indian Hej. Vi försökte köpa den en gång i tiden. En tränare på Axel och jag gav honom något bud till Harry E. Han funderade en stund och så sa han att behöll i pengarna så behåller jag hästen.
Mm. Ja, det skulle nog ganska mycket...
Ja, och det var ju ett simpelt försök att köpa. Alltså det var ju detta ekipage. Fan, man skäms ju när man tänker på att man försökte dela på Harry och Indian Hej. Hur jävla korkad får man vara alltså. Det...
Ja, nej, det blir svårt att slå Indian Hej nu på idag, känner jag.
Ja, just som du säger Lennart, ekipaget, det är ju det man minns ju. Ekipage, Indian Hej, det var ju lite av en följetong ändå.
Absolut, V65.
Och den typen av ekipage som är så tacksamt för travsporten att ha.
Finns det några sådana idag? Finns det någon Francis Marie, Rune Turesson, Indian Hej, Harry Johansson, amatörer som kan åka runt och vinna V75 med sina egna hästar? Ja, det är klart det finns, men färgstarka ekipage.
Nej, det är, jag kommer inte på...
Som visar bredden i travsport.
När var det senast liksom?
Det är Lucifer Lane som jag tänker på möjligen, men alltså det är inte på den nivån.
Nej,
men
där det inte,
ett tag men... fanns det möjligen, men alltså tyvärr har vi ju inte alls. Det är ju catchdriver-gänget som kör
ja, men,
de här.
Ja, men tänk dig
allt
alltså,
färre amatörhästar.
Gunnar Axelryd tog tjänstledigt från sitt jobb på något asfaltbolag där i Närke för att träna sina hästar. Och han kunde sluta efter ett tag när han fick Express Gaxe. Han åkte runt i hela Europa med Express Gaxe. Vann storlopp, gjorde rent hus här och var.
Nej, vi kommer nog aldrig få se det igen. Alltså, det är så sorgligt.
Nu glömde vi en sak. Express Gaxe och Kafir dött upp i St. Ledger.
Just det. Så var det ju.
Ja, historien är full av dem. Det är ju så där med travsporten också. Att den, som allt annat såklart. Det här professionella kommer ju till slut i kapp. Utvecklingen gör ju att det är ju en otroligt professionell travsport som vi har idag. Utrymmet att komma in från sidan så där med ett ekipage är ju tuff idag. Alltså. Både ekonomiskt, det går att bara köpa en häst, det är sådana summor i den änden när det är någonting bra. Då ska man hitta en sån här gatukorsning som ändå är tokbra. Och den typen av historier har vi ju heller inte många av.
Nu var vi på I.
Ja, har du fler?
Nej, men jag vill nämna då Inside, OB-hästen som vann 72 lopp, tränades av Sten och Bolin, amatör, Birger Widell körde ofta. Så kan jag inte då gå ifrån den som i USA på VM-loppet kallades Ideal de Gasson. Ideal de Gasson alltså, det är en av mina stora favoriter genom tiden.
Mm. Jag fastnade på, eftersom man alltid har läst i svensk travderby historiska den här vinnarlistan, så brukade alltid rubriken vara från Ibrahim Pasha till, och sen den senaste vinnaren då. Så Ibrahim Pasha, den första derbyvinnaren, ganska fint namn också. Mm.
Absolut.
Ja. Mm. Intakt. Enkelt och, ja, Olle Goops derby 2 då. Han har väl aldrig varit närmare att vinna derbyt än 86 med Intakt. In April tycker jag är lite fint. Tjänade drygt 700 000 och vann V75-lopp hos Ola Karlsson. Nämner Ina Skott också.
Ja, det måste vi naturligtvis göra.
Ja. Annars kommer någon att säga att vi ni glömde Ina Skott.
Ja, ja.
Ja, det är ju risken att det är... Ja.
Vi glömmer många.
Vi glömmer väldigt många.
Vi får inte glömma de riktigt stora.
Nej. Magnus?
Nej, den här veckan glömde ni ju inte de jag hade skrivit upp i alla fall. Både Indian Hay och Intakt. Jag har bara en kvar. Men den är nog, det var den som jag kom på först, å andra sidan. Imposant.
Ja, just det.
Thomas Nilsson.
Ja, visst.
Thomas Nilsson, 41 segrar på 117 starter och en dryg miljon. Tävlar ju i början, mitten på 80-talet.
Just det.
Det var ju tillsammans med Legolas där. Han hade ju två,
ja, Super Gary hade
två riktigt fina gulddivisionshästar där.
Super Gary. Men den kom,
ja, den, ja, den visst.
Kom lite senare i sig. Men ja, då går vi väl till Giva. Jag tycker här är det mest givna av alla. Så då får här får Lennart börja.
Det mest givna av alla?
Ja, du kan inte bränna Järvsö, den här.
Järvsöfax menar du?
Nej, det gör jag inte.
Nej.
Alltså, nu satte du press, ja, här. Järvsö, det tänkte jag, ja. Det är rätt. Lennart satte den direkt. Ja. Det var fel.
Ja, men jag, alltså Julien.
Ja.
Sören Nordins stjärna, den är för mig. Alltså den vann kriteriet och Johan Jakobssons minneslopp. Svensk mästerskap 2 gånger. Mm. Walter Lundbergs.
Ja.
Var över i Amerika. Sköttes faktiskt av Leif Lövgren under en period. Jag tror han var med i USA.
Ja, just det.
Alltså det är, ja, J.D. Jokos har jag noterat, men ja, jag vet inte vad du menade.
Nähä.
Jöllan kanske.
Exakt, såklart. Hur kunde, alltså... Förklara dig.
Ja, men Jöllan, det var... Ja.
Du tycker inte om, lite... tycker egentligen inte om namnet, eller?
Jag tyckte om, hade en liten del i Jöllan och tyckte om hästen och ja.
Ja, jag trodde de skulle komma först här. Men ja, då får du ta så du inte blir av med alla den här gången, Magnus.
Ja, jag är så helt säker på att jag blir ensam om den här. Jag tyckte ju att I var ganska lätt. J tyckte jag var oerhört svår om man nu ska fimpa de här, ska säga, kända hästarna som heter något på J, Jullan och Järvsöfax och de här. Men då minns jag en häst, här fick jag leta lite i minnet, men jag minns att det fanns ett kallblodsnamn som jag såg i ett av de här första travprogrammen som jag bläddrade i hos min mormor där. Och jag trodde att hästen hette Jättemunter, men den hette Jämt Munter.
Okej. Okay.
Och det är ett av de här tidiga hästnamnen som satte någon slags prägel. Det kanske är därför jag tycker att det är lite göteborgskt, såklart. Men jag tycker att det är en underskattad form av humor. Jag tycker det är en intelligent humor som är Jämt Munter. Det var ingen stjärna. Tävla i slutet på 70-talet. Jag vet egentligen inget annat än det jag läser hos ST där. Men Jämt Munter minns jag som namn. Tycker det är, återigen, kallbloden. De är ju... Det är fint. Mm.
Låt mig bara flika in att Jöllan slog faktiskt vid Ola Silas i Lovely Godivas lopp.
Ja, precis. Nej, men Jim Fricks Oaks vinnare från 2000 tycker jag är fint. Joanita.
Ja,
verkligen.
Ja, fint. Det var kanske Jims riktigt, eller sista riktigt stora triumf i den digniteten av löpningen. Gjorde ju i princip inte någonting efter det, efter Oaks-segen.
Nej, hon var väldigt, väldigt racklig.
Ja.
Hon hade stora problem. Så det var nog en tränarprestation att vinna det där loppet.
Ja, gjorde ett par starter också hos Tobias Jansson innan hon sa adjö för gott. Jazz Legend tycker jag är rätt häftigt faktiskt. En häst hos Tasha Melander. Chardy,
ja, det är en fransk, vann väl Prix de Paris kanske.
Faktiskt till och med Prix d'Amérique 2.
Ja, kanske att Christian Bisson körde då.
Just det, så var det nog faktiskt. Och sen har jag Julien också, för det är ju fantastiskt fint att ha ett lopp på Solvalla efter sig. Getrib, där blev vinnaren 86, tar jag med också. Inte jätteroligt kanske, men härlig häst var det ju.
Alltså, nu när vi pratar om de här hästarna, fan jag får ångest.
För att?
Vad ska vi göra när vi har avverkat bokstaven Ö?
Ja, just det.
När vi kommer till Ö, tänker jag. Redan där får jag ha. Finns det några hästar på Ö?
Ja, just det. Ja, då får vi kanske får börja om. Vi kan köra hur många varv som helst.
Ja, det tror jag.
Då är det alltså SM på riktig SM-dag då på lördag på Åbyfältet ute i Mölndal. Och har du vinnarna, Magnus?
Ja, det nu. Ja, jag har. Nu ska vi inte. Jag vilar inte på någonting, utan jag bara. Spiken för mig är glasklar. Spets och slut i just dam-SM av alla lopp. Hanna Läderkorpi, Spartak Face, spår 2. Hanna är bestämd. Det är ingen som vågar bråka med henne. Hon kör till ledningen och så vinner hon dam-SM.
Ja.
Hon är så försynt som brukar släppa ledningen.
Ja, men det kan hon, då får hon göra det på Åby. Vi har dubbla open stretch. Välkommen till Mölndal. Det kände jag direkt när jag tittade på det där loppet. Krånglar jag till det där, så då tar jag alla istället. Sen, ja... Jag vill ju tro att det blir Läderkorpi även i Monté-SM. Jag tror som sagt inte riktigt på Johan Untersteiner. Jag tror inte att det är någon jätteslump att Lina Läderkorpi sitter upp på Pastore Bob i en Monté-debut i ett SM. Så jag tror att Pastore Bob vinner den.
Ja, vem vinner det här stora SM om man får säga då? Öppna SM. Som Queen L.
Vilket är roligt.
Stor har vunnit 3 gånger. Körde igen 2 gånger. Många fina ston har vunnit stora SM. Riktiga var ju fel naturligtvis. Stora SM. Öppna SM. Vem vinner på lördag?
Jag tycker att det skulle vara så otroligt kul om Bucks to Burn vann med Rebecca Dahlén. Det vore så klockrent. Nu tror jag ju det blir tufft, men det hade varit kul. En kvinna som är med i det då vi säger är det riktiga SM.
Ja, nu alla håller tummarna.
Verkligen.
För Rebecca. Sen, lite tufft, ändå lite tufft, eller ja, kul att Daniel Rydén sätter upp Rebecca Dahlén.
Ja,
ja, jag tycker att det är jättekul. Och
sen efter loppet så meddelas att i år var det sista gången som dam-SM kördes.
Du, det kommer att överleva oss alla.
Förmodligen.
Nej, det kommer att gå fortare. Det blir som den här drivningarna i USA, Lennart. Ja. Det är snabbare fort än gjort.
Ja,
så har de ändrat det här.
En väldigt öppet lopp, va? Hoso har väl till exempel visat lite tveksamhet på slutet.
Ja, var finns han på formkurvan?
Ja, och Verikonos vet man ju aldrig riktigt vad man får av, även om han ju så fin ut i lördags. När Erik Adelsson, ja, tackade han dig, Lennart, eller missade han just dig kanske?
Ja, han tackade alla. Ja, nej, jag var inte inblandad.
Nej, men han tackade nog alla andra i Tar Sverige för den segern. Det där kan han.
Långresa till Skellefteå och i lördags ny resa till Mölndal på lördag.
Mm, lite tråkigt.
Vecka, men han såg ju läckan. Han är ju läcker. Alltså,
ja, men som du säger, är det verkligen en vecka häst det här?
Ja, det får vi se på lördag.
Mm. Jag tycker det blir också väldigt intressant att se. Ja, Million Dollar Rhyme har ju, alltså det tyvärr har ju inte fått till det, även om han vann på Rome där, men formen jättediffus. Men det här läget, sitt kvar på innerspår, bara han inte hamnar i fjärde invändigt, så det är bara att sitta still för Fredrik och vänta. Det är i alla fall ett bra läge för en häst som kan så mycket, men dock naturligtvis då diffus form.
Jag tror inte han vinner även om man kör på det här extra säkerhetsspåret, om jag tror
heller. Nej, jag kan inte påstå att jag tror att han vinner heller, men här får han i alla fall ett läge där han får hänga med här. Och han har ju,
han kommer säkert,
han är i alla fall titelförsvarare.
Det kommer säkert stå efter det loppet satt fast med krafter kvar.
passar sig nästa.
Dött lopp med mot Bucks to Burn då. Så har vi något att prata om nästa vecka.
Har du någon stänkare också?
Alltså, jag trodde att jag tänkte att du vänder dig till Lennart för ja. Dem. Nej, alltså jag säger nej just nu därför att jag har det ligger tidigt i veckan det här och den här veckan får man ju rota länge för som sagt det är ju en annan typ av lopp, kuskar som inte möter varandra. Vi har Monté. Det finns mycket att grotta i. Spelmässigt är det ju naturligtvis jätteroligt.
Och en jäkla men... massa miljoner också i extra potten.
Hanna Lederkopp har någon i början där. Någon digital häst som jag ska ta med. Digital Crunch.
Nej, ja. V756.
Jaha, det var inte...
2-2-2-6. Nummer 3, Digital Crunch, ja. Just det.
Den ska jag ta med. Jag säger inte att den vinner. Men jag ska ta med den. Får jag det?
Nu lät du som Erik Adielsson. Jag säger inte att han vinner, men jag tycker man ska ta med den.
Ja.
Exakt.
Det tycker jag så. Det är, så, det är ett kanonbra travuttalande. Ja. Varför ska man ta med den om man inte... Ja. Ja, han säger att han inte tror. Det är inte säkert. Den kan vinna. Visst, ta
med den. Om klaffar och så kan han vara med där fram och rota.
Ja.
Ja. Ja. Och vi rotar vidare. Och kommer tillbaka om en vecka.
Ja, men innan stopp och belägg. Ja, det här med comebacklopp. Minns ni att det fanns något som hette det?
Ja.
Det finns inte alltid längre
va? Sista loppet på Jägers comebacklopp.
Ja, det finns inte längre, tror jag inte. Men jag minns det mycket väl.
Vi har ju ett sånt lopp på söndag. Fast det är ju inte ett comebacklopp, men det är ett comebacklopp. Åh, vad jag snurrar till.
Ja.
Här kommer Erik Adielsson in bara sådär av en ren tillfällighet igen. På Rättvik kör man ett stejlopp. Och där kommer två hästar ut som vi inte har sett på jättelänge. Dels heter han Juan Perdy.
Ja, okej.
Och sen kommer även Sauveur ut som inte har startat på 3 år. Numera i regi Mercedes Ballog. Så två hästar som vi har väldigt lite koll på. Juan Perdy gjorde ju ett kvallopp på de 15 tid, det är vad vi vet så att säga. Men det känns ju lite spännande. Det är på söndag på rätt.
Det är århundradets comebacklopp.
Det får man nog säga att det var länge sedan vi... Och sen i detta lopp så har vi också en sån här riktigt härlig gnetare som är med som ju startar nästan jämnt känns det som. Det är Ante Lisells Super Santos.
Jag har hoppat på Milali.
Ja, det hade varit något. Ska vi säga så?
Ja, det kan...
Jag tycker jag.
Tack för idag, ha det så gott.
Hej!
Hej!
Hej och hå.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.